En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vilka flippar, vilka floppar, vilka kommer vinna damallsvenskan? Vem är den bästa värvningen? Vem kommer få sitt genombrott i år? Det finns så mycket frågor och du lyssnar äntligen på ett nytt avsnitt av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson, där vi ska försöka besvara just de här frågorna. För årets säkraste vårtecken är här, det är premiärvecka och vi snackar såklart upp årets säsong av damallsvenskan. Som sagt, det finns mycket att säga, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Det var ett tag sen sist, men vi är tillbaka i en lite större studio den här gången. Hur mår du, Saga?
Jag mår fantastiskt och ja, det var några veckor sedan. Men nu när det har varit både upptaktsträff och det har varit Svenska Cupen, kaos och drama, ja, men då känner man att liksom damallsvenskan är runt hörnet och då borde vi podda helt enkelt. Så att allting har fallit sig på plats och nu är vi här och jag ser fram emot det.
Ja, nu är vi här och nu ska vi köra på för som du är inne på, damallsvenskan är runt hörnet. Vi ska börja med fokus på just damallsvenskan. Vi kallade 10 snabba, vi får väl se exakt hur snabba vi kommer vara för det kommer resoneras en del också och vi ska få höra vad spelare och tränare tycker också för, som du var inne på, upptaktsträffen har varit. Om vi börjar med den första frågan då. Vilka vinner?
Det gör Hammarby.
Varför då?
Jag tror att det kommer vara en framgångsfaktor att de inte har behövt byta ut så mycket i truppen. Man behåller de viktigaste spelarna tycker jag. Dessutom måste jag säga att de nyförvärv de har gjort, och jag kanske främst pratar om Martina Persson Lundgren, tycker jag känns det känns som ett steg i rätt riktning ut att bredda truppen. Man har liksom täckning på alla positioner och dessutom spets. Och tappar man en spelare på den positionen, säg forward-positionen, då är jag ganska säker på att det kommer en annan som kan kliva in och göra lika bra ifrån sig. Den konkurrenssituationen som finns i Hammarby nu kommer de att må bra av. Jag tror att det är en stor del av varför jag tror de vinner. En tredje grej är, de ser så sammanspelade ut. Otroligt sammanspelade. Alla vet sin roll, alla vet vad som krävs där ute. Som lag känns de starka, inte bara som individualister.
Mm, det är ju ett klokt resonemang. Jag säger ändå Häcken.
Varför då?
För att jag tror att Hammarby lite kan falla på just det där att de just nu är ett så samspelat lag med spelare som sticker ut. Hur mycket sticker de ut? Sticker de ut så mycket så att både Katinka Tandberg och Ellen Wangenheim till exempel försvinner i sommar? Kommer det vara flera av Hammarby-spelarna som är intressanta så att Hammarby hamnar där Häcken har hamnat de senaste åren, alltså att man lite får bygga om efter sommaren. Jag tror inte att Häcken löper samma risk för stora förändringar under säsongen, och jag tycker ändå de ser ut att ha kommit så pass långt. De har spelare som sticker ut, de har en Felicia Skröder som har öst in mål i kuppen här, precis som Hammarby har Ellen Wangerheim som har gjort detsamma, men nej, därför så tror jag också, och att revanschlustan på Hisingen är så sjukt jävla stor efter att, ja men förra året gjorde man sin poängbästa säsong någonsin, men fick se sig slag av ett Rosengård som gjorde något helt utomjordiskt. Det var ju det de gjorde i fjol, och året innan det har förlorat med ett mål. Nu vet de hur viktiga varenda match är, man får inte slappna av någon gång på säsongen. Svackor, det funkar inte om man ska vinna guldet, för jag tror att det kommer bli sjukt tajt i år, men jag tror att Häcken drar det längsta strået.
Ja, men för att bara svara upp på det då, så jag håller med, jag tror att det här kanske blir lite repris på 2023 där det handlar om en målskillnadsaffär. Jag har inte räknat bort Häcken på något sätt, däremot så tror jag att man på man lite förlitar sig på spelare som jag upplever svajar i prestation. Att man, ja men ta Skröder som ett exempel. Fantastisk spelare. Hon får en otrolig start. Men kan hon hålla hela vägen? Det är trots allt en väldigt ung spelare. Skadorna som man redan har kan jag tycka är problematiska. Där känner man också lite så här, kommer ni ha ett helt lag den här säsongen på viktiga positioner? Men det är klart, herregud, vi pratar marginaler här. Så att jag hoppas ju att det är exakt så oklart som vi känner inför genom hela säsongen. För att det finns två lag det handlar om, det tror jag inte är någon skräll för någon. Men vem som blir liksom toppen i slutet av säsongen, det är väl kanske där vi alla står och frågar oss.
Mm, det gör vi. Och ska vi ta och lyssna då med spelare och tränare och se lite hur det låter när de får tippa.
Tror Häcken vinner.
Hammarby.
BK Häcken.
Hammarby.
Häcken vinner.
Hammarby.
Häcken.
Tror jag Häcken går.
Häcken.
Häcken kommer vinna.
Häcken.
Jag tror det kommer stå mellan Häcken och Hammarby.
Det gör BK Häcken.
Kristianstad DFF.
Jag tror att klubben från Hisingen har bra förutsättningar för det.
BK Häcken.
BK Häcken vinner.
Häcken tror jag vinner. BK Häcken.
BK Häcken.
BK Häcken.
BK Häcken.
BK Häcken.
Hammarby.
Jag tror Hammarby vinner då.
Jag hoppas Kristianstad.
Ja, det får vi se i november.
Hör du vem det är som pratar sist där, eller? Det får vi se i november. Klassiskt Stellan Karlsson svar.
Ja, det är... Det var... Förlåt, jag var... Det var bara så... Det är samma när man pratar med honom inför matcher och försöker få lite känning på hur han ser liksom dagens match och så vidare. Det är... Han är selektiv med sina ord och det kan man i och för sig uppskatta i denna väldigt pratkvarniga värld. Och jag är verkligen en del av den. Så att,
där får vi väl båda skriva in oss.
Ja, det var en härlig kontrast till sig själv då. Mm. Men Häcken, Hammarby har vi ju konstaterat. Men vi hade ändå två Kristianstad som smög in där.
Ja, och det är ju Kristianstad själva då, tränare Daniel Angegård och Emma Petrovic. Som båda ändå lyfter Kristianstad. Vad tror du om deras chanser att faktiskt... Var med där uppe och utmana. Man gillar ju folk som sticker ut hakan och i fjol. Det lät ju faktiskt likadant i fjol, ska vi säga. Folk pratade bara om Häcken och Hammarby. Finns det någon chans att något lag kan göra som Rosengård och överraska så enormt som Rosengård ändå gjorde i fjol?
Ja, inte på det sättet Rosengård, det kommer vi aldrig säga igen. Men vi kan ju ta nästa fråga egentligen. Vilka tar Europaplatserna? Och där har jag ju Kristianstad som nummer tre på tabelltipset. Hammarby, Häcken, Kristianstad i den ordningen. Och kanske främst för att jag tror på, jag ska säga att jag välar. Det är inte så solklart som att jag tror att det är just Hammarby Häcken på ett annat tvåan. Men att Kristianstad har intressanta spelare. Jag tycker det är lite problematiskt att tappa Eriksdotter. Det känns som att de hade behövt ytterligare spetsoffensiv. För Remy Simpson är inte... tycker jag så effektiv som hon behöver vara. Men man fick också in Beata Olsson. Kanske är det så att de får en lyckoträff tillsammans med Johansdottir, som jag är väldigt förtjust i här under kuppspelet. Jag tycker att de har tyngden i laget, den defensiva stabiliteten, det finns offensiv spets och ung talang. Så att därför tror jag på Kristianstad i längden som grupp. Sen älskar jag att de går ut och säger sitt eget lag. Jag smickras av det. Jag gillar lag som från början sätter ribban högt och ser till att leva upp därefter. Så att Petrovic också är kapten det här året tror jag också skapar den liksom identiteten, att det bara förstärker att de har ett sjukt självförtroende och en arbetsmoral som kommer ta dem långt.
Jag tycker det är roligt med spelare som Petrovic som när man står och pratar med henne i sådana här sammanhang vid sidan om känns som en ganska lugn och stillsam person. Känns väldigt så vän. Sen ser man henne på planen och hon är stenhård. Jag älskar personer som har två helt olika personligheter. Liksom personen och fotbollsspelaren. Jag tycker också det piggar upp att de nämner sig själva. Och har ju tyvärr på sätt och vis exakt samma topp tre som du. Det är ju roligare när vi säger emot varandra lite. Men då... I omvänd ordning på ettan och tvåan. Häcken, Hammarby, Kristianstad. Och jag hade känt att Kristianstad faktiskt hade kunnat ge sig upp och utmana där om Eriksdotter hade varit kvar. Nu släpper man henne på sista dagen av transferfönstret för WSL och man förstår ju att hon lockas av ett nytt äventyr. Jag tycker det är lite synd att vi inte får se henne i den här isländska armén som vi har i Kristianstad. För precis som du, Johansdotter, tycker jag ska bli väldigt spännande att se även vilka steg en sån som Tryggvadotter kommer ta i år. Mm. Ung spelare som gjorde det bra i fjol, fick en kanonstart på säsongen som nu har fått ännu mer förtroende. Bär ju bland annat kaptensbinden tillsammans då med Petrovic. Så att Nej, det ska bli spännande att se vad de landar. Förra året så stod man ju inför det här. Vad är Kristianstad utan Beta Gunnas dotter? Nu har Daniel Angegård och Johan Almgren fått ett år till på sig att jobba med den här gruppen. Och det känns som de har något spännande på gång. Däremot så tror jag ju inte då att de kommer kunna vara uppe och stöka med ettan och tvåan på samma sätt som om de hade haft kvar Eriksdotter.
Nej, jag håller med. Och sen ska man lägga till Emmy Allanen blir också väldigt avgörande tror jag för framgångarna. Hon kom tillbaka igår under den här, och nu spelar vi in på måndagen, så det här var matchen i söndags mellan då Kristianstad och Norrköping. Det är klart att håller hon sig skadefri så blir hon också en del av det, den tryggheten och föra vidare någon slags legacy som ändå krävs. Så att, nej, jag håller med dig. Jag tror att det kan vara det blir framgångsfaktorn.
Och det var väldigt tydligt i fjol då matcherna när Allanen saknades versus när Allanen var med. Så ja, vi får väl se vad som väntar. Du ska alldeles strax få svara på vilka som åker ur. Men vi ska börja med att lyssna nu då på spelare och tränare från upptaktsträffen. Vilka tror de åker ur serien i år?
Alingsås tror jag åker.
Alingsås
och Vittsjö.
Alingsås
och BP.
Alingsås och Vittsjö.
Alingsås
för att de är nykomlingar och jag vet inte så mycket om dem.
Alingsås är ett lag som kan få det jobbigt.
Alingsås tror jag kommer få det tufft.
Alingsås.
Vittsjö.
Alingsås och Vittsjö.
Alingsås och BP.
Inte BP.
De två lagen som har minst poäng efter 26 omgångar.
Alingsås och Rur.
Alingsås och Vittsjö kanske.
Vittsjö och Brommapojkarna.
Alingsås och Vittsjö.
Det kommer vara otroligt många jämna matcher. Det är jag ganska säker på.
Vi förstår ju att folk tänker det med tanke på att vi är en väldigt liten förening, vi är nykomlingar. På ett sätt kan ju det vara lite gött, men vi behöver ju också identifiera oss som ett stabilt lag, så det är det vi får jobba på.
Moa Jarl i Alingsås där som får avsluta då för att förklara lite hur de ser på att alla säger ju Alingsås. Sen kommer det in några andra lag, för det är ju faktiskt två lag som ska åka ur. Många tar den säkra vägen på den här frågan och svarar bara ett lag. Det laget som de flesta andra säger är Vittsjö.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Jag tänker att du ska få börja med din bottentrio den här gången.
Mm, och då kör vi nerifrån. Jag är absolut så originell man kan. Jag har Alingsås sist. Jag tror att det kommer bli tufft för dem. Inte bara för att de är nykomlingar utan också för vilken typ av nykomlingar de är. De har inte spelat i damallsvenskan tidigare. Det är en liten förening. De har inte de stora musklerna. Jag tror ju dock att botten kommer vara ett getingbo sen. Jag har så många lag där nere som kan få det jobbigt. Men det laget som... Ja, alltså det är så mycket pilar fram och tillbaka här på mitt lilla block kring tabellen. Alltså från plats 9 och neråt så är det pilar åt alla håll efter att jag hade skrivit upp den. Men jag är väl så tråkig då att jag säger... Vittsjö gör Alingsås sällskap ur. Vilka får kvala då? Det får Linköping.
Okej, där skiljer vi oss. Alingsås har jag också av nämnda skäl utifrån att jag tycker inte heller att de har en trupp som ser ut att riktigt axla damasvenska tempot. Karin Lundin har man värvat, men hon kan inte bära laget och jag tror tyvärr att de blir lite för mycket nykomling i det hela. Bara ta Brommapojkarna nu, vann med 3-0. Så att de som tippar Brommapojkarna ut tycker jag också lite hårt om att tappa mycket spelare, men jag vill ändå ha sagt att det är någonting med BP som jag sagt tidigare säsonger också, att de har en sån otrolig förståelse för vad de är i hierarkin. De har unga spelare absolut som får bära mycket, men det är ingen som förväntar sig att de ska ta 3 poängare varje vecka. De är okej med det. Så att jag upplever ändå att det är ett lag som känns i harmoni, som känns typ extra. Nu kom från Örebro, det är målvakten där och jag tycker hon känns som en spelare som vi ska ha ögonen på. Men jag ska inte prata BP för de är inte med i min topp, inte topp 3 och de är inte heller med i botten 3:an utan det är Alingsås. Och jag har faktiskt, jag har satt AIK som ett lag som kommer åka ut. Jag tycker fortfarande inte att jag riktigt ser i truppbygget, ska jag säga, vart de är på väg. Att de har en bättre defensiv, absolut. Jag tror väldigt mycket på Lukas, nya tränaren. Jag tror att han har idéer som på sikt kan göra att AIK blir mycket bättre. Men jag är inte säker på att truppen kan utföra de idéerna. Och det är väl kanske där jag ställer mig frågan till deras framgångar denna säsongen. Så krasst är det. På kval har jag satt Vittsjö. Så att vi skiljer oss lite där.
Det gör vi. Och AIK är då laget som är inblandad i min pildragning med Vittsjö. Jag har bytt plats på de två så att AIK på säker mark. Det är ju då AIK-tränaren Lukas Ibryski som i det här klippet säger att vi får se vilka som har de som har minst poäng efter 26 omgångar är de som åker ut. Och det tycker jag också talar lite för att man kanske har en självinsikt i AIK som man inte har haft riktigt tidigare, utan att man har känt att det, ja, någonting där får mig. Och sen jag tror att det kommer vara så sjukt jämnt i botten. Jag tror det kommer vara många som har bottenångest. Jag tror ju att vi kommer ha lag som BP och Piteå där nere i den där nedre regionen också, men jag tror att de kommer hamna på positionerna strax där ovanför. Det är de lagen jag har där nere, men det är så himla svårt den här tiden på säsongen också att säga vad kommer lagen vara om, alltså också bara så här, vi vet hur mycket som händer under sommaruppehållen, spelare som kan försvinna hit och dit, så att nej.
Du har ju också lyftet som AIK gjorde i slutet av säsongen, där jag kände så här, ah, men det här kan nog bli något. Så tappar man Beata Olsson, som ändå var en bra lekkamrat till Grabus. Nu har man en front som jag tycker är byggd mest på unga talanger som är superspännande, absolut. Men du kan inte förvänta sig att de ska hålla den höjden de behöver en hel säsong. Ja, men då kan ju många kontra med varför är BP ett lag som kan göra det? Jo, men för att i tre säsonger nu så har de byggt successivt och inte haft pressen på sig heller. AIK är en stor klubb i Stockholm som många har ögonen på, har förväntningar på i alla derbyn. Man är inte okej med att spela förlora ett derby, även om man förstår att man är någonstans i hierarkin. Vet du vad? Jag tror att det handlar jättemycket i botten om mentaliteten. På samma sätt som att Kristianstad kan vinna på att de tror att de kommer trea, så tror jag att AIK, Linköping, för jag har också Linköping långt ner på min tabelltippning, men det är för att jag tror att de bär bördan av ångesten att liksom, ja, men tidigare erfarenheter. Linköping ska ändå ställa sig upp efter förra säsongen och ta kliv. Ja, men inför den säsongen så pratade jag om att ni ska nog fundera på er självbild, för man gjorde så bra säsongen där innan och sen så helt plötsligt så blev det platt fall. Man tappar för mycket viktiga spelare. Jag tror fortfarande det sitter i, för de har inte bevisat någonting för sig själva ännu. Det är klart att går man vidare från kuppen, även om det skulle vara väldigt svårt, för den gruppen är fortfarande vidöppen, även om det ska hända väldigt mycket i den. Du får rätta med mig själv, men poängmässigt så skulle de kunna vinna. Och,
alla lagen kan gå vidare exakt från den gruppen inför den sista omgången, som ju spelas om några timmar när vi spelar in där.
Så jag menar, någonstans får man ha med sig det här att liksom spelarna och tränarna och klubbarnas känsla från tidigare säsonger kommer också spegla denna säsongen. Så därav så tror jag, precis som du Anna, att botten kommer vara väldigt oviss. Jag tror att den kan svängas väldigt snabbt. Och jag tror att får du bara lite momentum i början, så kan du lämna nedre skiktet, så att säga. Jag håller mig till det jag säger, så får vi helt enkelt bli överraskade.
Ja, men lite så. Och därför tycker jag ju det är en väldigt intressant premiärmatch mellan AIK och Linköping som jag ju då har på kval. Och det är mycket på grund av det du är inne på med självbilden som vi såg i fjol. Den stämde inte riktigt överens med den truppen man hade. Nu har man tappat en hel del. Jag tycker det ska bli spännande att se Lille Haltunen som man har värvat in. Som verkar vara en talangfull spelare. Man har ju även plockat in Jonna Andersson som vi vet vad hon kan göra på fasta situationer och så vidare. Men jag är lite rädd att de själva inte har insett var de hamnar. Jag är inte säker på att de har hunnit liksom fastställa sjukdomsbilden från i fjol och lärt sig av den, för Linköping har ju dessutom ekonomiska problem som just nu läggs väldigt mycket fokus på. Man måste ju få klubben att gå runt, och frågan är hur mycket det kommer påverka. Jag tror att det kommer påverka mer än vad man hoppas om man inte får ordning på det. Men det är ju i stort sett allt som kommuniceras från Linköping just nu med en vecka kvar till premiären handlar om ekonomiska bekymmer, och det tycker jag är ett stort problem för Linköping. Därför skulle jag ju, ja, det är så tråkigt med ett lag som är en så klassisk förening, som har skördat så stora framgångar, som var så bra för bara några år sedan här när man slutade tre, när man var ett av de mest underhållande lagen att titta på i den här serien. Att de ska vara där nere, jag hoppas att de rycker upp sig, jag hoppas att jag får fel, det hoppas jag alltid om alla lagen jag tippar i botten, för det är det värsta jag vet att tippa hur det ska gå. Men ja, ska vi ta lite roligare saker då?
Det tycker jag.
Vem tar hem skytteligan?
Du, där har jag svängt, för under upptaktsträffen sa jag ett annat namn, men det struntar jag i. Nu har jag fått lite mer kött på benen. Och
vi vet alla att det är det som sägs i FanPlus och som är det som gäller.
Såklart, yeah. Såklart. För hur mycket rätt har jag någonsin haft här? Nej, skämt åsido. Wangerheim tar hem skytteligan, och du var inne på det tidigare som en av alternativen eller anledningen till varför du inte tror Hammarby vinner, att det finns ju risk att spelare lämnar. Jag tror att om det är någon spelare, om jag ska gissa mellan Tandberg och Wangerheim, så tror jag att Tandberg går före Wangerheim. Jag tror faktiskt att med Wangerheim, vi hade ju äran att prata med henne lite igår när vi kommenterade Hammarby Piteå, och hon nämnde själv det här att hon haft en uppbyggnadssäsong som hon aldrig haft på typ 3 säsonger. Hon känner sig stark, hon känner sig själv, har ett självförtroende, det syns på planen, hon får utdelning så här tidigt. Ja, men det här kan vara hennes år där hon får flyga igenom och hålla samma nivå rakt igenom. Men om hon får spela forward. Så jag lägger det som en liten en sån asterisk där. För att jag tror att hon gör sig bättre i den positionen än ute på en kant. Jag tycker hon gör sig bättre där än på 10-rollen. Även om jag tycker att 10-rollen i så fall blir nummer 2 på listan. Men på en kant vill jag inte ha henne. Nej. Så att, jag säger Wangerheim.
Vi är tråkigt överens där. Jag säger också Ellen Wangerheim, också med anledningen av att jag tror att Katinka Tandberg kan lämna i sommar om hon får den starten på det här året som hon hade liksom slutet förra året. Kan hon följa upp den hösten som hon fick i Hammarby, så tror jag att hon är högvilt för ganska många klubbar i sommar. Den spelartypen är det många som är ute efter, och hon själv drömmer ju stort. Hon siktar högt. Det gör såklart Ellen Wangerheim också. Men jag tror ju att hon då kommer få stå lite i skuggan av Tandberg under våren. Sen säljer man Tandberg. Wangerheim har hunnit göra några mål under våren också. Och sen så kommer hon blixtra till, blomma ut ordentligt under hösten när hon får spela i den där positionen. Så att jag lägger också mitt tips där på Ellen Wangerheim, även om jag också var lite sugen då på Felicia Skröder med tanke på att jag tror att Häcken tar hem den här serien i år. Men skytteligan, den får Wangerheim. Vem blir årets MVP då?
Där hamnar jag faktiskt i Hisingegänget. Det är så, tar man in Elin Rubensson så kommer hon vara den viktigaste spelaren. Jag tycker att hon har, du vet, så när man säger MVP, det är inte bara den som gör mest poäng för mig. Det är den som också bär laget, den som har, ja, men hon kommer också kunna hjälpa till med kulturbyggandet, mentaliteten runt omkring, hur axlar man viktiga matcher, hur slappnar man av, men också absolut högsta kvalitet i fotbollsspelandet. Håller hon sig skadefri, då blir hon ligans MVP.
100% så. Och det är ju just det där om hon håller sig skadefri. Hon har ju haft skadeproblem här inför, har inte spelat i kuppen. Hoppas vara tillbaka till premiären. Det är bara att hålla tummarna för att hon kan spela hela säsongen. Man vill ju alltid se alla spelare skadefria och på planen. Jag tror också att hon blir MVP, och det som annars är så här i Häcken, ja, men man har ju en sån som Alice Bergström som kommer vara väldigt viktig för Häcken, just för att hon har lite den rollen som Elin Rubensson hade innan Rubensson lämnade, nämligen spelaren du kan sätta på alla positioner där det behövs som mest i just den matchen, och hon kommer göra det bra. Så att hon tror jag kan vara en kandidat om Rubensson skulle vara skadad. Jag tror att vi kommer hitta MVP i det vinnande laget i år, och därför får det ju bli någon i Häcken. Jag tror annars också ett namn som vi droppade här lite tidigare som kan vara aktuellt och diskutera, just för att jag ser inte heller MVP som den som alltid gör mest poäng, utan den som betyder mest för laget. Därav att Caroline Seger fick priset i fjol till exempel. Hon var den som det var tydligast när hon inte spelade i Rosengård. På samma sätt var det så tydligt i fjol när Emmy Allanen inte spelade i Kristianstad att hon mycket möjligt skulle kunna ta sig in i sådana diskussioner om KDFF gör det riktigt bra och hon får en pangsäsong. Bästa värvningen då?
Bästa värvningen står Växjö för. Det är ett lån. Det är, nu hoppas jag säger rätt, Miho Kamogawa. Jag är superförtjust i hennes spelstil. Bästa värvningen har jag baserat på för att förtydliga hur jag tänkt. Det är en spelare som kan ge mest effekt till sitt lag. Inte bara det största namnet, det mest kända, utan en spelare som jag tror kan vara direkt avgörande i matcher. Kamogawa kommer vara det för Växjö, helt övertygad. Tycker hon ser ut som hon har väldigt mycket självförtroende, löser situationer som ja, helt enkelt inte många gör. Och kommer vara den där extra spetsen som Växjö behöver för att etablera sig vidare i damallsvenskan. Så att där har du min bästa värvning.
Ja, jag har ju det har hänt så otroligt mycket. Det finns så många namn. Det rimliga är ju att säga Elin Rubensson som har kommit hem till Häcken. Samtidigt så tror jag ju att det finns ett lag som har plockat in så otroligt mycket allsvensk rutin. Vi har pratat om den andra nykomlingen, men vi har ju en nykomling som inte är den vanliga nykomlingen, nämligen Malmö FF, som mer eller mindre har plockat det de ville från Piteå, känns det som. Där man liksom får in spännande spelare som Tuva Skog, en försvarsgeneral i Ellen Löfqvist, en trygg punkt längst bak i Moa Öhman. Men den som jag tror kommer bli viktigast för MFF, för att det, alltså som kommer sticka ut mest, det blir Sara Kanutte Fornes. Så jag tror nog nästan att jag sätter henne som den bästa värvningen, för jag tror att hon kommer göra sån otrolig skillnad för Malmö FF framåt. Hon har möjligheten att ta ytterligare ett steg jämfört med det hon gjorde i IFK Norrköping. Jag var också sugen på att slänga in Stellan Karlsson på en sån här lista, till exempel.
Ja, det är rimligt.
Så, men nej, jag landar nog just här och nu i att Sara Kanutte kommer att vara den bästa värvningen.
Då tycker jag vi går vidare till största tappet, för att jag gjorde en fuling och satte Kanutte Fornes där istället.
Klart du gjorde.
Man får inte vara dum, för här tar jag faktiskt två flyger i en smäll, för att den effekten hon hade i Norrköping, jag tror att det är den som kommer göra att Norrköping inte hamnar lika högt i mitt tabelltips som jag förväntade mig då förra säsongen. Jag tror att Kanuttes spetskvaliteter i boxen, hennes tyngd, målgöreri, det är exakt det som Malmö behövde. Den typen av profil tillsammans med övriga som de har plockat in. Du var inne på att det är ju egentligen bara plocka någon i högen som kan utmärka sig, för att så bra är det truppbygget. Men det ska sägas att som sagt, Norrköping halkar ner i mitt tips på grund av att man tappar henne. De behöver offensiv kvalitet, och då kommer det även om Milovojevic är en riktigt skön lirare, Leidhammar kommer vara så viktig för Norrköping. Men frågan är de kvar?
En sån som Leidhammar känns ju också som att hon, om hon blir så viktig för Norrköping som det känns just nu, att hon kan göra en Mykato och
yes,
bli så viktig och därmed försvinna i sommar.
Exakt, och det är det som klubbarna står för det är väldigt svårt att navigera, göra bra ifrån sig i inhemska ligan med försäljningarna som är helt avgörande för klubbarnas överlevnad. Norrköpings damsida gjorde det bättre ifrån sig än här sidan. De sålde Kato för väldigt trevlig summa, för det var nog inget rekord, men det låg väldigt högt. Det beror på vad Kuni Cross landar på, för det var ju sagt att det var 3,8. Men det är inget bekräftat än. Kato låg någon liten parentes mindre där. Så att,
ja, det är den största försäljningen för Norrköping någonsin på damsidan, såklart.
3 miljoner någonting hamnade på. Oaktat det, där står ju klubbarna inför. Men det är klart att då kommer det bli märkbart om de inte hittar någon direkt ersättare. Så att, nej, där har du största tappet. Jag ville säga Tanikawa, men det hade varit att fuska ännu för mycket. För att det visste vi ju någonstans om att hon var bara över en säsong. Och om man ska bli riktigt krass, Rosengårds trupp generellt, det är bara välja någon där. Alltså det är klart att nio spelare som spelade mest förra säsongen kommer inte vara kvar, eller är inte kvar i Rosengård. Så att Tanikawa hade känts lite så, hon var en av alla de jättebra spelarna, och även om hon var ligans bästa så tycker jag det har varit lite för, det var för fuska för mycket helt enkelt. Så nu fuskar jag bara lite grann och satte Kanutte där istället.
Ja, jag har ju gjort lite som du, så att också tittade länge på den där långa listan av tapp i Rosengård och bara okej, vem är då det största tappet av alla de här tappen? Är det hon som öste in mål fram till att hon blev skadad i slutet i Olivia Holt, eller är det Caroline Seger som blev MVP i fjol, eller ja, jösses, den listan var alldeles för lång för att ens ge sig in i. Jag funderade också på en sån som Elsa Karlsson i ett BP som tappar väldigt mycket erfarenhet inför den här säsongen. Men jag tycker ändå att man har fått in spelare som ser spännande ut. Jag tycker att mittbacken Amanda Wolf till exempel har gjort det bra och sådär. Så att jag har ju också då gjort en fuling. En spelare som gjorde väldiga avtryck under hösten i fjol, som jag tycker är en kanonvärvning för Kristianstad. Det är ju det största tappet. AIK som blir av med Beata Olsson. Det hon gjorde för dem under hösten, det kommer de sakna något enormt där nere i botten. Det är en spelare som kunde avgöra matcher mer eller mindre på egen hand för AIKs del. Och de där poängen, de där målen. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska lyckas ersätta det. Jag har inte sett någon bra ersättare till Beata Olsson i AIK än så länge, så därför är hon det största tappet i mina ögon.
Och jag tycker också att det låter jätterimlig. Men i och med att ingen av oss har nämnt det så slänger jag också in ett extra stort tapp. Och det är ju faktiskt spelaren vi nämnde tidigare, Eriksdotter. Det är ju alltså på samma sätt som vi tänker att Beata Olsson kan förstärka Kristianstad, så känns det som att de har, alltså Eriksdotter är så unik i sin spelarprofil. Det finns ingen som kan ersätta henne. Det var typ Tabby Tindall för att de hade liksom den här fysiska närvaron. Men det är klart att om vi ändå har Kristianstad så högt upp, så vore det konstigt att säga att de också har det största tappet, tycker jag. Så att därav så, jag har Norrköping ganska högt upp också, så jag säger emot mig själv, skitsamma. Nu har vi etablerat våra största tapp.
Det har vi, och man skulle kunna sitta och diskutera det här med värvningar hur länge som helst, och just nu så är det ju svårt. Vi kan väl återkomma till det lite när vi har kommit en bit in på säsongen och se om vi fortfarande tycker och tänker likadant eller om vi har fått upp ögonen för några andra tills dess. Vi ska alldeles strax diskutera vilka som blir årets flipp och vilka som blir årets flopp. Men innan det ska vi ta och lyssna på vem eller vilka som tränarna och spelarna tror får sitt genombrott den här säsongen.
Elsa Pelgander.
Helt klart Bea Sprung.
Det kommer Anna Jösendal om hon får komma tillbaka i form nu.
Det går Emma Holmqvist.
Katla Tryggvardotter.
Saga Svedman.
Carrie Jones tror jag kommer imponera på många.
Tina-Lisa Johansson.
Vilma Koivisto.
Paula kommer få sitt stora genombrott tror jag.
Nova Selin.
Det tror jag Alma Öberg.
Felicia Skröder. Hon har väl redan fått sitt genombrott egentligen, men tror hon kommer göra väldigt mycket mål och poäng.
Felicia Skröder hade ett genombrott förra året, men jag får säga henne igen då.
Elsa Pelgander är en av dem. Lucia Duras, Elin Westlund, Olivia Ulenius.
Bea Sprung.
Jag tror kanske att vi får se någon ny spelare efter sommaren från vår akademi som kommer få ett stort genombrott. Jag säger inga namn, men...
Både Mio Kamogawa tror jag kommer presentera sig, delvis även Susamano, och även om hon är på lån från Hammarby, men hon fick inte så mycket speltid i höst. Så de två tror jag kommer vara nya bekantskaper som är trevliga för många.
Katla Tryggvardotter.
Matilda Kristell.
Lili Haltonen också.
Ilona Valta.
Amanda Wolf.
Nova Selin.
Malva Larsson. Tilde Karlsson, en ytterforward.
Blandad kompott där.
Älskar det. Här kan vara en av mina favoritkategorier. Eller så här, inte att välja ut, utan bara att få följa. För det är så charmigt att se de yngre spelarna. Så därför tyckte jag det var lite fusk att se Kamogawa, för hon är 27. Så att jag tror, vad är ett genombrott, Anna? Det måste väl ändå vara någon av de yngre förmågorna.
Jag tycker ju också det. Sen så kan man ju se det som att de inte har haft sitt genombrott här än och så vidare. Men jag tycker att det ska vara en av de yngre. Men jag vet också så här, när man har frågat Stellan Karlsson den här frågan under alla år han var i Piteå. Så här, då var det inte frågan genombrott, utan vem är den största talangen i Piteå? Då är man ju också ute efter vad finns det för spännande unga spelare. Stellan Karlsson, alla gånger jag har frågat honom den. Samma svar. Faye Fikidi.
Ja, nej, vi har väl lite olika syn då på vad man får lov att säga. För jag tänker ju unga, men det är ju ett uppfriskande svar trots allt. Hon är ja, ju fortfarande
en talangfull spelare.
Det är hon ju verkligen. Men apropå, vi har egentligen inte det här som ett, vi ska egentligen inte svara på detta. Men om man nu ska välja en spelare som inte är av det yngsta slaget, ändå ung. Men då hade ni också sagt Jösendal. Jag tror att det är absolut en spelare som vi inte har sett toppen utav med tanke på skadorna hon hade förra säsongen. Så henne, det är liksom ett sparkapital, det är ju nästan som en nyförvärv. Så att på ett sätt så vill man ju säga det. Men genombrott håller jag inte henne som. Ska vi ta en på uppstånd? Har du någon på lut som du vill slänga ut? För jag har ett namn som jag tänker.
Jag har ju en som jag känner kan få sitt genombrott i år, som har haft skadeproblem under åren, som kan slå igenom ordentligt i år om hon håller sig hel. Hon spelar i Rosengård, hon heter Bea Sprung.
Ja, den är inte dum. Den är bra. Ja, den är bra. Och med risk att jag fuskar igen då. Och hon ligger lite på skarven då. Men jag säger ändå Smilla Holmberg. Där, alltså, hon är 18 år gammal och spelar som hon är ett fullblodsproffs etablerad redan. Så att, får hon mycket speltid, vilket jag tror hon har mycket förtroende i Hammarby, så tror jag att vi har ett rejält genombrott även där.
Mm, och jag vill ju också diska lite Elin Rubensson och Mack Lind i det här som säger Felicia Skröder.
Ah, nej, hon har slått igenom tycker jag.
Ja, hon har slagit igenom, sen så tror jag ju att hon kommer göra det ännu bättre i år, hon kommer få ännu mer förtroende, hon kommer göra mer mål, men själva genombrottet har, som de också själva inne lite på, att ja, det kom nog förra året, ja det gjorde det. Hon har skjutit laget Champions League, hon har gjort hattrick, alltså nej.
Fossdalsa borde man ha sagt.
Ja.
Jag har ju snackat om henne så mycket, men jag kan fortfarande inte fatta att folk fortfarande inte pratar mer om henne. Det är faktiskt en av ligans bästa mittfältare. Punkt.
Jag blir också nyfiken på vem det är Martin Sjögren inte vill nämna vid namn, som ska vara en ung spännande spelare från akademin på väg upp. Vi vet ju att det finns en del att plocka av där för Hammarbys del, så vi får väl se om han får rätt i det, att det kommer en akademispelare där och tar oss med storm i höst. Vi får väl se. Vi ska nu gå vidare till årets flipp. Jag tror att vi är överens.
Ska vi se på tre då?
Okej, 1, 2, 3. Malmö FF.
Vad skönt, för jag, alltså du vet Anna, jag har ju alltid problem med just denna. Jag vet inte vad det är med flipp som inte sätter sig i mitt huvud. Jag sa det förra året också, och igår pratade vi, du bara, det är någon positiv,
jag har till och med skrivit det i manus,
jag vet,
inom
parentes, det så enkelt positiv för mig, men jag får inte in det i mitt huvud, för jag blir alltså här, jag börjar övertänka den. Men då, om vi har samma svar, då har jag uppfattat uppgiften rätt.
Ja, för jag hade blivit väldigt förvånad om du hade satt dem som flopp, alltså de som kommer överraska negativt.
Ja, men flopp är väldigt tydligt. Den är inte svår för mig gärna att liksom bearbeta. Men flipp. Men du Anna, det säger ju sig lite självt. Det är inte den vanliga nykomlingen. Därav så har man ju ganska höga förväntningar. Också därför jag har satt dem på en fjärde plats i mitt totala tips. Jag pushade lite högre än vad jag gjorde initialt. Jag tycker så här. Har man byggt ihop den truppen, så tycker jag att man kan ha krav på den truppen. Det finns väldigt bra spelare. Samtliga med damallsvenska erfarenhet. Det finns några utländska spelare. The Quilla, som jag tycker är superspännande. Hon står för en attityd som Malmö står för. Du nämnde Kanute Fornes, som kommer vara bärande i fronten. Men det är också en sån som Mia Persson, som blir lagmamma och en riktigt jäkla bra spelare.
Ja, hon var ju nominerad till årets MVP i Rosengård för några säsonger sedan, när hon klev in och skulle då liksom stötta upp när seger saknades och så vidare. Och hon gjorde det så otroligt bra, så att hon vet ju verkligen vad som krävs, och det är en jävel som jobbar hårt. Jag minns när hon gjorde ett hattrick den säsongen. Jag tror ganska säker på att det var mot Djurgården, för jag har minnesbilder av att jag pratade med henne på Stockholms stadion efter det. Och man bara, men ja, men vad, alltså hallå, hattrick, det är ju verkligen inte varje dag Mia Persson gör hattrick. Hon är ju inte den som öser in mål överlag. Och hon kunde bara stå mer eller mindre, och var irriterade av att de hade släppt in två jävla mål. De vann den matchen med typ 5-2. Och hon var fast vid att, nej men, var så irriterad på att de hade släppt in två.
Det är ju den mentaliteten som också krävs i Malmö FF. Alltså, nu är det så, det är ju ingen hemlighet att jag har spelat i Malmö, jag har spelat i Rosengård. Men jag vet hur kravbilden är och jag vet hur tongångarna går. Du behöver sådana spelare som blir besvikna av att man släpper inte mål även när man vinner. Och hör och häpna, det finns faktiskt inte i alla lag. Det finns lag som är okej med att ge sig själv utrymme för vissa misstag, och det är helt okej för att det finns olika hierarkier i en tabell. Men Malmö FF är inte det laget som kommer vara okej med att släppa in och lite hoppas på det bästa. Så att Mia Persson passar också hand i handsken med det som Malmö FF står för. Jag måste säga att det är klart det blir så här. Det blir konstigt att prata om Malmö FF som något annat än man har höga förväntningar på dem. Sen ska de också axla det. Det kanske jag tycker är mest intressant att följa, för vi kan prata kvalitet på trupp bäst vi vill. Men det handlar om hur de får ihop det som lag. Hur står de emot när de möter... Ja, men i inledande matchen möter de Bäck och Häcken. Ja, de fattar väl själva att de inte kommer vinna den. Självklart. De kanske kan utmana Häcken. Det kanske blir en tight match. Det kanske är så att de gör en jättefin defensiv insats. Men de går inte in och för matchen mot Häcken. Det har jag väldigt svårt att se. Så med det sagt, det ska bli intressant att se om FF acceptera den hierarkin i tabellen, i ligan. Och... hur långt de har kommit på den resan och hur tidigt de liksom får upp farten. Så att årets flipp blir ju Malmö FF.
Det blir de, och jag har dem också. Jag har inte helt bestämt mig där om jag har dem 4 eller 5, men jag har dem topp 5 och ser ju framför mig att de kommer göra exakt den resan Hammarby har gjort. Kom upp, hamnade på den övre halvan direkt, bet sig fast där, tog några steg uppåt och är numera självklart om man pratar om SM-gulddiskussioner. Jag tror ju absolut att Malmö FF är där väldigt, väldigt snart också. Att man skulle ha de SM-gulddiskussioner redan i år, det ser jag absolut inte framför mig. Den typen av håll-käften-värvning har man inte presenterat än, utan man har gjort det lite mer low-key än vad jag trodde att Malmö FF skulle göra, genom att plocka in liksom till ett stabilt lag, ett lag som har bra allsvensk rutin. Jag hade väntat med en håll-käften-värvning, det ska jag säga. Men det pratades ju om att de var intresserade av Elin Rubensson. Jag frågade henne om den dragkampen mellan Malmö FF och Häcken. Hon tittade på mig och sa, va? Dragkamp? För mig fanns bara Häcken. Lätt att säga, åtminstone svart. När man är i Häcken, såklart. Men vi får väl se vad som händer där. Det är ju också så att Malmö FF är en klubb som vi har pratat mycket om. Alla de som kommer tappa mycket i sommar. Malmö FF är en klubb som kan plocka in håll-käften-värvningen i sommar, som kan förstärka ordentligt där och då och kanske inte har tappat så många spelare där. Vilket gör att jag tror att de kommer bli flopp då.
Ja, den här är också en svår kategori bara för att jag baserar ju väldigt mycket på vilka förväntningar. Jag vet att förra året så hade jag Linköping som flopp. Och det var ju av den anledningen att man har förväntningar på ett lag som kanske inte levererar. Det låter väl jätterimligt när jag säger så. Jag sätter Djurgården. Jag tycker att Djurgården har över säsonger här nu byggt. Men kanske inte alltid byggt så taktiskt. Jag tycker de tappar spelare som de inte ersätter. Jag tror att de har tillräckligt bra trupp för att egentligen pusha över halvan. Men är inte så säker på att de gör det. Jag tror inte de är inblandade i någon bottenstrid. Absolut inte. Men jag tror inte heller att de får det här genombrottet som man kan förvänta sig efter ett par år här i toppdivisionen. Så att, eller ett par år. Ganska många. Som är det sagt, Djurgården.
Ja, och jag har ju ett ganska tråkigt val där, vi har varit inne på det tidigare. Men jag sätter Vittsjö som flopp i år i och med att jag har dem på att de åker ut. Det skulle jag säga är att floppa för Vittsjö. Att de kommer vara indragna bara i en bottenstrid ser jag inte som den stora skillnaden. Utan där nere, dit ner har de halkat ner efter att ha varit ett lag för övre halvan. Så har de haft problem de senaste åren, och eftersom jag ändå landade på att det blir de som åker ur i år, så blir de flopp. toppen för min del. Och då har vi gått igenom vad vi tänker om damallsvenskan. Vi har ju en cup som vi har, kan förhålla oss lite till, som vi har kunnat basera vissa av våra svar här lite på, att man faktiskt har fått se alla de här nya lagen som det ju är i år med allt som har hänt. Spelare in och ut. Vi var på Hammarby Piteå igår. Vad tar du liksom främst med dig från att ha sett den där matchen mellan Hammarby och Piteå?
Att Hammarby är ett självspelande piano. Men det känns nästan lite förnärmande att säga, för att det låter som att de inte har jobbat för det. Det är inte så jag menar när jag säger så, utan snarare att jag tycker att Hammarby ser extremt jäkla säkra ut i hur de vill spela sin fotboll. Att de känns som att de har både spets, men som jag var inne på, en gruppdynamik som det är coolt när det klickar på det här sättet. Jag tycker Rosengård stod för det förra säsongen bland annat. Jag tycker Hammarby har etablerat sig ytterligare efter Champions League-äventyren där, det är nog framförallt det, och såklart Wangerheims, alltså det är en sak att göra mål, men det är hur du gör mål och hur hon arbetar i straffområdet. Jag ser själv yta, hur hon hela tiden stångas, använder sin kropp. Det är ytterligare ett steg tycker jag för henne, inte bara göra målen, utan liksom hur du gör. Nej, det är på allra högsta nivå. Jag tror hon är superaktuell för en EM-trupp till exempel. Redan nu så tror jag att man gör ett misstag om man inte har ögonen på henne.
Ja, det gör man verkligen. En annan som man ju ska ha ögonen på, som vi har sett under cupgruppspelet, det är ju Felicia Skröder i Häcken, som också har öst in mål i gruppspelet, och Häcken som lag har ju öst in mål. Det har varit riktiga målfester när de har spelat, så att se hur de kan förvalta det in i serien, och om då både Wangerheim och Skröder kan fortsätta göra det här, så ska det bli väldigt kul att se också då hur mycket kan man utmana kring att ta sig in i en EM-trupp till exempel. Sen så har jag ju en liten spaning här.
Kör.
Vi har ju ett Piteå som då åkte ur igår. Ett Piteå som är regerande mästare. Som var experter på det här med att man ger aldrig upp. Jag säger inte att de gör det nu heller, utan de jobbar fortfarande stenhårt. Men ser man hur de tog sig vidare i fjol, så var det till exempel en Saga Svedman som gjorde ett mål när alla andra stod och förberedde sig för straffläggning, mer eller mindre. Alla var mentalt där. Då klev hon in och gjorde mål i slutsekunderna av förlängningen. Man vann själva finalen genom att sent göra 1-0 på en fast situation. Och vad ska jag komma då? Jo, till det som man väl ändå får säga är skrällen i kuppen. Och det är ju att IFK Norrköping är vidare. Hur har de tagit sig vidare? Man gjorde 1-1 mot KIF Örebro på övertid. Får få med sig en poäng därifrån. Det stod 0-0 väldigt länge mot Kristianstad. Och där var Norrköping tvungna att vinna för att ta sig vidare. I slutminuten så kommer det ett mål som skickar Norrköping vidare. Det här är ju någonting som Stellan har lyckats få med sig från Piteå till Norrköping. Norrköping kommer vara så fruktansvärt jobbiga för lag att möta i år. De kommer vara ett lag som aldrig ger upp. Jag vill veta vad Stellan gör med spelare.
Ja, det hade ju varit kul att göra en undersökning på.
För det är helt otroligt att man tar sig vidare på det sättet i kuppen. Och då är frågan, ska det gå så för Norrköping och som det gjorde för Piteå i fjol? Ska man ta sig hela vägen på något mirakulöst sätt till en final? Vi får väl se, det ska lottas och grejer nästa vecka. Så att vi får se vilka det blir i semifinal. Men ja, jag tycker det ska bli spännande att se om Norrköping ska göra en liknande resa som Piteå gjorde i fjol.
Ja, men alltså, för att lite beröra Norrköping också, alltså det är väldigt starkt. Defensiven tror jag kommer vara solid. Man fick behålla Carey, jag tror hon är viktig. Antoine är viktig, handfast är också av högsta klass. Framtida landslagsback är jag övertygad om, alltså i A-laget. A-landslaget, tydlig här nu. Det de kommer, tror jag, brista på är som sagt inte tillräckligt mycket offensiva möjligheter. Jag nämnde redan bra spelare som de har, men Frågan är om de använder... Alltså jag, Milojevic, jag vet inte jag tycker inte hon ska vara på en kant, förstår du vad jag menar? Det, jag kan störa mig på liksom hur man använder spelarna. Inte störa mig, men typ får man ut det mest av henne. Man hade velat ha någon snabb på flanken så att hon kan komma in mer centralt. Att man inte har Leidhammar på en kant, utan att hon också kan egentligen vara en fiskande tia. Alltså man egentligen har två tior. Sen är det ju så, de har ju wingbacks, så det är ju klart att de ska komma upp. Så det handlar väl snarare mer om att Rombing och Carey måste ta det ansvaret, och då får du in de spelarna i deras bästa positioner. Så att jag kanske överdriver den, vad ska jag säga, det orosmolnet, men det är en bra spaning. Är det någonting han är väldigt bra på ställen, har vi ju sett bevis på, så är det ju att skapa lag som trivs tillsammans. Eller ja, men framförallt varje säsong i Piteå som har sett att det här är ett lag som de mår bra tillsammans, de tar hand om varandra och de tror på det i 90 plus minuter. Så definitivt jättebra spaning. Det jag vill säga dock, det var ju Kuninenberg, eller hur man nu Berg.
Ja, de där
Kuninenberg.
Nederländska. Det är så jobbigt när man ska säga det snabbt.
Måste öva Kuninenberg. Ja, ja. Det är bra med mina rullande där.
Ja. Ären där innan ställer ju till det för både dig och mig.
Ja, så att skit i det, men hon gör ju målet. Men kan Leskinen få lite kärlek eller? För satan. Först så bara snurrar hon upp ena ytterbacken. Och sen så tror jag faktiskt det är Alice Nilsson som åker på en tunnel innan hon spelar in den där bollen. Apropå offensiv flärd, så kan väl Leskinen få vara en av dem som får stå för det också i Norrköping. Så att all heder till målet. Men förarbetet, det får 5+ från mig. För det var riktigt snyggt. Och framförallt, apropå det här, när i matchen gör du det? Nu hoppar hon in i den här matchen, vill jag ha det till. Så att det blir också ytterligare en krydda att de som sitter på bänken känner syfte. Och det gjorde Kuninenberg också. Hon kom ju in i matchen för att avgöra den. Alltså, men lite som i landslaget, i svenska landslaget. Att du har liksom, det är inte bara startelvan, det är slutelvan. Och det tror jag Stellan Karlsson är expert på. Eller tycker han är expert på att få fram det i sitt lag. Så där har du det, Anna. Det är väl de intrycken vi har. Annars var det ju en jämn match. Kristianstad-Norrköping, det var ju inte... Det haglar ju inte jättebra chanser. Utan det var väldigt mycket ställningskrig. Vilket det oftast är i avgörande möten.
Ja, och som sagt, när vi spelar in det här så är inte den sista gruppen avgjord än. Så om det har hänt helt sjuka saker i den, så är det anledningen till att vi inte pratar om det. Med det sagt så ser vi ju fram emot att det är premiär i helgen. Vi kommer båda två vara på plats på Bravida Arena där det är Häcken mot Malmö FF. Jag ser också fram emot AIK Linköping, just för att det kan sätta lite tonen för var vi har där i bottenstriden. Det ska bli spännande att se. Vi kommer ju kunna snacka mycket mer om de där matcherna i nästa vecka när vi har sett dem. Istället för att gissa vad som kommer hända och sen få äta upp alla våra ord. Så, om jag säger McKenna Whitham, vad säger du då?
Då säger jag, nu gissar jag, ung spelare. Har jag rätt känning där?
Du har väldigt rätt känning. Född 2010 och har gjort debut i en WSL redan. En historisk debut, såklart. Det är en dröm som går i uppfyllelse, skriver hon själv på X. Blir då den yngsta spelaren i den amerikanska högsta ligan och spelar då för Gotham.
Jag såg, den där grejen med att jag inte såg själva debuten. Men jag såg artikeln. Det är mäktigt såklart. Sen kan jag ju inte orda någonting om, är hon redo för den här nivån? Borde man satsa så ungt? Men jag landar någonstans ändå i att om man tar beslutet att man sätter en 14-åring på planen, då är hon redo för det. Och sen önskar man bara henne en jättefin karriär så att inte den sargas på något sätt för att det är för stort för snabbt. Men jag är väldigt förtjust i att man vågar tro på unga spelare och ge dem utrymme. Som vi ser lönar sig bland annat Skröder.
Det var ju bara minuter hon fick den här gången, men det blir spännande. Vi lär väl få se mer av McKenna Whitham framöver, kan jag tro. Kan vi också bara säga att det är förjävligt att se, inte att matchen mellan Chelsea och Manchester City spelar så att Chelsea vinner en titel. Stort grattis såklart till Johanna Rytting-Kanerid, Nathalie Björn och Zecira Mucovic, som vi ändå räknar in eftersom hon har spelat den här säsongen i Chelsea. Men planen, den är inte värdig en final.
Nej, det är den inte. Det är skittråkigt att säga såklart. Jag vet att det blir så här att folk säger det här har aldrig hänt på här sidan. Jag tycker vi måste ta bort det liksom bihanget och bara konstatera det här, exakt som du sa Anna, det här är inte värdigt en final. Punkt. Det är för dåligt. Det ger inte spelaren rätt förutsättningar. Det är skaderisken som faktiskt finns där. Det är bara förfärligt att säga, helt ärligt.
Vi kan ju också konstatera att Gareth Taylor har fått lämna Manchester City. Det blir intressant att se vem de tar in istället. Kan det bli som så att Therese Sjögran slår en signal till Joel Kjetselberg, som hon ändå känner väldigt väl, som ju hade en fin säsong med Rosengård i fjol. Vi får väl se vad som händer där. Vi noterar också att Crystal Palace vinner och hoppet om att klara sig kvar i WSL lever.
Och där vill jag också lägga till, jag älskar så här fina romantiska stories, men Noen som var i Chelsea tidigare spelade för Crystal Palace, men hon har varit borta 15 månader och 15 dagar från en knäskada, och hon gjorde sin comeback i den här matchen, gjorde 90 minuter, och det är också hon som gör det första målet för Crystal Palace. Det är alltså hennes debut för Crystal Palace. Det tycker jag är mäktigt, och som du var inne på, jag tror du sa det, men det är ju deras första vinst på hemmaplan i Women's Super League, ska vi lägga till. Så att ja, det var mäktigt. Men apropå det du sa med Joel Kjetselberg, jag tror fan han vill avsluta denna säsongen och visa, slå alla på fingrarna att hallå, Rosengård kan leverera ändå, trots att de har tappat så mycket spelare. Det tror jag hans kanske är en av de största morötterna nu, men å andra sidan, om City står där och vinkar, då kanske det är svårt att säga nej.
Ja, det gör man nog inte, även om Rosengård då är inne på en väldigt spännande resa för Joel Kjetselberg. Vi ska avrunda veckans avsnitt med våra sedvanliga 5+. Vad svårt det var att säga idag då. Och den här veckan så går det till Poppy Atkinson, uppmärksamheten, alla som har samlat in det så fint när man ser hela damfotbollsvärlden gå samman på det sättet som man gör. Och vem är då Poppy Atkinson? Jo, det var ju en 10-årig fotbollsspelare som dog när en bil kraschade in på en fotbollsplan. Och det är så fruktansvärt tragiskt att ens försöka ta in det. Det är så fint att se responsen som blir, pengarna som har samlats in, alla som uppmärksammade. Och det var väl United som satte hennes tröja på bänken.
Dessutom så att Ella Toon värmde upp i en specialgjord tröja för att Ella Toon var hennes favoritspelare. Så att hon gjorde en liten extra, vad ska man säga, honör eller...
Ja, en extra fin gest från Ella Toon, och sen då så hängde Atkinsons tröja på bänken.
Ja, nej, det är förfärligt, helt ärligt. Så att det... Det var väldigt fint, men mycket tragiskt i hela sammanhanget.
Verkligen. Så positivt. Mycket konstiga känslor här på under 5+. Och vi får väl se vad vi har för känslor nästa vecka när serien har dragit igång här hemma och vi kommer ha massa att prata om. Men nu får vi faktiskt lugna ner oss för idag. Vi har passerat timmen som vanligt. Jag hoppas ni är glada att vi är tillbaka. Vi är i alla fall väldigt glada att vara tillbaka.
Äntligen.
Och påminner om att prenumerera på oss i ett poddflöde så ni inte missar nästa avsnitt när det nu kommer. Med det så säger vi tack så hemskt mycket för den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.